Och du verkar i våra liv nu, Jesus. Bara tänd denna elden, Herre. Kärleken till dig. Men också kärleken till församlingen och kärleken till varandra. För du har sagt, Herre, när vi älskar så förblir du i oss. Och vi förblir i dig. Och vi får en uppenbarelseplats. Så vi kan se dig. Och jag önskar att den här församlingen ska se dig. Ska se dig. För om inte vi ser dig kan världen inte se dig. Om inte vi ser dig först så kan världen inte se dig. För du vill ju uppenbara dig själv genom oss. Därför vet jag att vi går in i en vacker tid nu. Då du kommer uppenbara dig för oss. Och jag ber dig heliga ande. Att all synd och orenhet ska tättas bort genom din ande. Så vi med frimodighet lägger undan allt som är till hinder. Därför att vi älskar dig. Så kom nu heliga ande. Och så välsignar du församlingen Arken. Men också Kristi kropp över världen. Så vi som församling ska kunna välsigna Kristi kropp. Och ge någonting av det du har lagt på den här platsen. Så kom nu heliga ande. Och låt varje församlingsmedlem och varje gäst få uppleva idag. Att de är bärare av din härlighet. Inte som i gamla testamentet. Att bära din härlighet på sina axlar. Utan vi bär din härlighet i våra hjärtan. För att du ska kunna bli uppenbarad genom oss. Så kom nu heliga ande. Och så gör du det djupa verket. Jag vet att du gör det, Jesus. Alla hemgruppsledare. Alla ledare. Alla som du börjar resa upp på den här platsen. Unga och äldre. Som ska stå vid din sida här och bevara. Den här visionen för framtiden. Där det inte faller sönder i orenhet och stridigheter. Utan där du kan uppenbara ditt namn, ditt hjärta och dina ögon. Så världen kan se vem du är. Och att synden är försonad. Och att du har betalt det höga priset. Och att synden inte är något hinder längre. För dig att nå in i människors hjärtan. Och det ska inte vara något hinder för oss heller. Att förmedla evangelium till människor. Och vi ber dig här att den här församlingen ska bära försoningens ämbete. Djupt i sina hjärtan. Kunna berätta för människor att synden är försonad. Och vägen är öppen till Gud genom Jesus Kristus. Som är den enda vägen. Den enda vägen. Det finns ingen annan väg. Och därför vill vi bevara och beskydda. Så människor hittar den här vägen. För den är smal. Och porten är trång. Och jag ber dig heliga ande. Att vi ska ha din väg i våra hjärtan. Och du har sagt att vägen är till kärlekens väg. En helt annan väg än människor går i den här världen. De går på den breda vägen. Och den breda porten. Men jag ber dig heliga ande att församlingen Arken ska hålla sig på den smala vägen. Och gång på gång lägga undan saker vid den trånga porten. För du har sagt här, om vi vill bevara våra liv, då ska vi förlora våra liv. Men om vi förlorar våra liv för din skull, då vinner vi det. Och jag ber dig heliga ande att du ska uppenbara det. Så att det inte blir en känsla av en felaktig försakelse. Utan det ska få bli en längtan. Att få lägga undan allt det egna för den här tiden. För människors frälsning. Och de måste få ett hem. Där det är rent och vackert. Där vi har lagt undan allt för att han ska bli synlig. Och vi ser det här idag, Herre. Vi ser det här idag. Vi ser det här idag. Tack Jesus. Halleluja. Hade du en sång till? Nej, det hade du inte, va? Hade du det? Du ville bara spela, ja. Men då säger jag tack så mycket för den här stunden av lovsång. Jag vet, lovsången har ju väldigt stor betydelse för oss i Arken. Därför Herren, Arken är ju egentligen en kallelse. Att vi ska bereda en plats för hans härlighet. Och hans närvaro. Det är ju Arken, nådastolen. Där blodet rinner för människors eviga väl och frälsning. Och jag är så otroligt tacksam, det är pastor Gunnar och jag. Att vi kan stå samman som ledarskap, både yngre och äldre. Och tjäna Herren och bevara och beskydda visionen. Och det känns så härligt också att tänka på profetordet vi fick för 20,
för det här året då, 2023-2024. Fast det börjar ju någonting nytt kanske nästa år. Men han har sagt att vi ska älska honom och vi ska älska församlingen och vi ska älska varandra. Och det är farligt när kärleken till församlingen liksom finare, eller att man råkar ut för saker så att man blir besviken på församlingen. Men egentligen är församlingen Jesus. Och därför behöver vi hjälpa människor som har liksom blivit besvikna på arket, dragit sig undan, kanske står på insidan, att de ska få försonas. Att de ska få försonas både med Gud och med oss, så det ska bli rent. För Herren har gett den här visionen till arken att vi ska föra tillbaka de vilsedrivna. Vi ska söka upp de förlorade. Vi ska förbinda de sårade. Vi ska bota de sjuka. Och vi ska stärka de svaga. Det är Hesekiel 34:16. Så det här är viktigt. Därför att ibland kan man stöta sig mot det naturliga. Och ibland blir det en stötesten som man också måste komma igenom. Och jag har ju sett någonting i anden som har liksom bara krossat mitt hjärta. Jag har bara sett någonting i anden. Jag har liksom sett att det kommer en tid när mycket kommer att falla av. Jag såg liksom, det var nästan som att jag såg det här som hade hänt i öknen nu, den stora festivalen. Det var bara en lervälling. Och jag liksom såg att Guds folk har gått tidvis i lervälling. Alltså det är uppblandat. Eller hur? Mer eller mindre uppblandat vid fotknölarna. Men det kommer ett vatten nu som kommer att skölja bort mycket av det här som har hårdnat. Eller, ni vet ju alla former och människor meningar, precis som vi hörde Mia säga som läste de här orden. Det kommer att komma en tid. Jag ser verkligen fram emot det. Jag såg det i anden. Hur mycket av de här hårda sakerna, de här lerkakorna eller det här som hade liksom fastnat. Det bara föll av. Det bara föll av. Bara föll av. Och så plötsligt så såg jag Jesus. Och han har varit skymd bakom alla lerkakor. Och alla liksom människotankar och människostrukturer. Och vi vet inte alltid vad det här är för någonting som ska falla av. Men vi behöver veta, vi ska veta idag i alla fall mer och mer, att den heliga ande och faderns hjärta längtar efter att få uppenbara Jesus. Och när Jesus blir uppenbarad, då faller saker av. Och han blir mer och mer synlig. För vårt uppdrag är att bereda en plats så att han kan uppenbara sig. Vilken kallelse vi har fått. Tänk att vi har fått en sån här kallelse. Och nu har det gått många år. Arken grundas ju 1986, tror jag. Vi startade Bibelskolan 87. Så det har gått många, många år. Och vi har känt att vårt uppdrag som pastorer och ledare har varit att bevara det uppdrag vi har fått av Gud. Beskydda uppdraget. Älska uppdraget. Och vara rädd om det här uppdraget. Och därför är vi så glada nu att det kommer så många, både unga och äldre ledare som har det på sitt hjärta. För jag känner profetiskt att jag måste göra också andra saker. Inte jag kommer fortsätta såklart med allt i arken. Men jag måste också känna att när jag reser ut att det finns det här beskyddet på platsen. Över visionen och kallelsen. Så nu till helgen så åker jag till Norge. Det finns en väldig längtan. Och det börjar ske en stor andeutgjutelse bland människorna. Och sen åker jag snabbt iväg också. Veckande på några dagar till Israel. Och då kommer vi ha en konferens. Det blir jag och lite olika ledare. Bland annat Heidi Baker. Så kommer vi ha en konferens för arabiska kvinnor. Där mitt uppdrag är att sammanföra dem med Jesus. Att be att Gud ska komma med sin härlighet och sin närvaro så att Jesus blir synlig. För Gud har sagt så här att vi kommer inte klara det som kommer om inte han får bli synlig. Om inte Guds närvaro blir starkare i våra liv. Och därför så fick jag fick en profetia när jag var i Älmhult i somras. Då var det en av ledarna som profeterade över mig och sa att det Linda du går igenom just nu, där ditt hjärta krossas i Guds kärlek. Det kommer att komma över hela församlingen. Därför att kärleken kommer att kallna hos de flesta. Och jag frågade Gunnar så här, vad står det för kärlek i grundtexten? Och då sa han, det är agapekärleken som kommer att kallna hos de flesta. Alltså Guds kärlek kommer att kallna hos de flesta på grund av synden. På grund av laglösheten så kommer också de kristna att stöta sig mot synden och få en vrede mot synden. Så mycket av bön kommer inte vara välbehaglig därför att den blir en attack mot synden. För Gud säger så här att synden är inget problem för honom, för den är försonad. Han har betalt priset så att alla människor ska kunna bli frälsta. Men synden är ett problem för oss och för dem som tackar nej till Jesus, för de kommer att gå evigt förlorade. Och därför har vi det mest fantastiska, underbara uppdrag att säga till människor, synden är försonad. Jesus blev gjord till synd för att du skulle få del av rättfärdighet och du kan ta emot frälsaren som den viktigaste gåvan i ditt liv och bli frälst. Och jag känner det är så viktigt för oss att veta vad vi bär för någonting. Och hur vi ber, våra attityder, våra inställningar. De kommer att präglas av kärlekens väg. Och du kommer att bli krossad i ditt hjärta. När du ser hur Gud ser på saker. Du bara kommer att gå sönder. Och vi sjöng igår så här, break my heart as your heart has been broken. Det var vi sjöng den här sången, att Jesus är en vän till syndare. Alltså det kommer att komma en kärlek som gör att du och jag kommer inte att tappa den på grund av laglösheten. För vi kommer att veta att synden kommer att mogna. Men all den synd som är mogen och stinkande och vidrig har Jesus försonat, betalt priset, blivit straffad i mänsklighetens ställe för att öppna en väg till Guds hjärta genom Jesus. Alltså då behöver vi säga halleluja. Det här kommer att förändra ditt liv och mitt liv. När vi möter människor kommer vi vara fria. Vi kommer att bära någonting som har en styrka och en härlighet och en ljuvlighet som människor inte kommer att kunna säga nej till. De kommer att känna igen sin längtan. Vi har sagt under de här dagarna att Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan och det slår an. Och de kommer inte i evigheten att säga så här, ja men jag mötte en tråkig kristen och min pastor var inget bra. Och jag tycker inte om församlingen, det händer det här i församlingen. Vet du, det vore väldigt tragiskt om det var så. För vi har ju mött, vi själva var det många människor här som säger, får illa i den där församlingen och det här hände i mitt liv. Och jag satt med en kvinna, jag bara nämner det snabbt för det var ett tag sedan nu. Som berättade hur hon hade blivit så sårad i pingströrelsen. Alltså när hon berättade det för mig så tänkte jag, var det förra veckan? Alltså det var så färskt. Alltså smärtan var så färsk. Så jag tänkte, skedde det förra veckan att du blev sårad i pingsrörelsen? Och sa, nej det hände när jag var 13 år. Va? Vad hände då, sa jag. För det här var ju länge sedan. Då hade hon gjort någonting som man inte riktigt fick då på den tiden. Hon hade permanentat sig. Och för mig tänkte jag, det var väl ingenting. Jag förstår det. Och då sa hon så här, hon hade permanentat sig. Och så var hon med en slags kör där, jag vet inte vilken kyrka det var än. Och så sa hon, då blev hon utesluten ur kören. Och så sa hon så här, så satte de ut armbågarna. Jag är inte säker att de gjorde det, men de kände det där på insidan. Så sa hon, det är deras fel, sa hon, att jag har förlorat mitt liv. Jag har förlorat min kallelse. Jag har förlorat många år. Och jag sa, men hur har du kunnat acceptera det? När du har Jesus. Och det här är något som Gud håller på att göra nu. Därför att vi kommer inte höra det här om 10-15 år att människor säger, och vi har blivit sårade här och vi har blivit sårade där. Därför Jesus kommer att bli så synlig och så förhärligad och så vacker att ingen kommer att kunna stå inför Guds dom en dag och säga, ja men jag såg bara de tråkiga kristna. Utan de kommer att veta i fråga om synd. Kommer ni ihåg det vad anden säger? I fråga om synd, för ni tror inte på mig. Handla inte om kristna, handla inte om församlingar. För jag såg i anden hur det föll av stora kockar. Och jag visste inte, vad är det som faller av? Och Gud sa, det är inte så viktigt för dig att veta det ens. För du ska inte gå in i alla sammanhang och titta på vad folk behöver förändra. Det kan jag säga till deras ledare, sa Gud. behöver inte springa in och säga sluta med det och sluta med det. Utan ditt uppdrag är att hjälpa människor att se Jesus. Och då faller kockorna av. Alltså det bara föll av. Och så trädde han fram. Och han var så vacker. Och jag kände så här, människor kommer inte kunna säga nej. Kommer inte kunna säga nej. Så vårt första uppdrag som församling är att bevara uppenbarelsen om Jesus. Hans närvaro, hans härlighet, hans ord, eller hur? Så människor ska veta att det finns ingen frälsning utom genom Jesus. Det finns bara en enda väg som är öppen, och det är den smala vägen mot himlen. Och vi ska vara en uppenbarelseplats för Jesus. För hans härlighet och hans kärlek. Och vi ska också veta att vårt uppdrag är försoningens tjänst. Försoningens tjänst. Och det här är något vi behöver bedja över. Hur uttrycks försoningens tjänst? Hur kan Gud lära oss försoningens tjänst? För vi ska ju gå på kärlekens väg. Första Korinthierbrevet kapitel 13. Tack Jesus. Tycker ni om det här? Känner ni er ande att det slår an någonting? Och sen är den andra delen, och det har jag redan sagt då på något sätt, det är att vi får utrymme för att visa vår kärlek till Jesus. Alltså vi får under de här gudstjänsterna som vi har på söndagar och kanske vid andra tillfällen också, så får vi möjlighet att älska Jesus. Och uttrycka och tala om för honom att vi älskar honom, och han behöver höra det. Det är därför vi har lovsånger som hjälper oss att älska Jesus. Och pastor Gunnar sa till mig i morse att du håller ju på med lovsång hela tiden. Jag tror jag gör det. I alla fall några timmar varje dag. Och det är för att jag känner att det är så viktigt, och då måste vi ledare gå före, va? Att ha vårt hjärta alltid vänt mot Gud. Det är faktiskt inte så lätt. Ta sitt hjärta alltid vänt mot Gud. Därför det händer olika saker och man blir provocerad. Mycket ansvar och utmaningar. Att träna mitt hjärta att alltid vara vänt mot Gud. Och det kallas i Bibeln för den ständiga bönen. Den ständiga bönen. Den ständiga bönen. Att ständigt vara vän mot Gud. Så jag tror att lovsången ska hjälpa oss. Och det hjälper oss så här också. Att vi säger, nu ska vi älska Jesus. Ska vi älska Jesus. För när vi uttrycker vår kärlek till honom och förstår att församlingens uppdrag är att komma samman och älska Jesus. Så vi är så tacksamma att ni är här idag. För vi har ingen covid-19-församling. Vi har inte någon internetförsamling på det sättet bland människor som bor här i närheten. Men däremot önskar vi att alla ni som är distansmedlemmar ska känna att ni är här idag. Och att ni sen kan komma på olika konferenser och så. För vi vill ha distansmedlemmar. För jag möter många kristna som säger, jag hittar ingen församling som har den här kallelsen och uppdraget som arken har. Och då får man vara distansmedlem. Visst är det bra det? Att man får koppla ihop. Så du ska känna idag att du är väldigt, väldigt älskad av Gud. Och känner du idag att du slår an i ditt hjärta, den här församlingen har någonting som jag också har i mitt hjärta. Ansök då och få bli församlingsmedlem, så får vi se vad Herren kan göra i ditt liv och vad som kommer att hända i din framtid. Så vi kommer samman för att älska honom. Och så händer det någonting då. Alltså då blir hans kärlek börjar flöda in i våra liv. Visst märker ni det? Alltså Guds kärlek flödar in i våra liv. Och så hör vi hans, så att säga, kärleksord i vårt innersta. Och det förändrar vår syn på Gudsordet också. Vi kommer att höra hans röst i Gudsordet. Så när vi går från härlighet till härlighet, så är det nya dimensioner i samma ord. Har ni märkt det? Jag pratade med pastor Gunnar och han sa, nu har det gått säkert 60 år som pastor Gunnar har varit troende. Men han säger, varje dag jag läser skriften ser jag någonting nytt. Gud uppenbarar någonting. Och det kommer genom den här kärleksrelationen när Gud börjar kalla dig för vän. Jag blev lite rädd när Gud frågade mig när jag var i den djupa bönen, vill du bli min vän? För han säger, jag kallar dig vänner. Men det betyder ju inte att jag vill vara hans vän. Eller hur? Han kan kalla mig vän. Men en vän är ju någonting annat, eller hur? En vän är ju någon som du kan vara dig själv med. Utan skygglappar och utan fikonlöv och utan en massa försvarsmekanismer. Där du kan på något sätt säga här, här är jag Herre, så här är det. För Gud vill inte ha relation till en mask eller till en roll. Eller vad säger ni? Han vill ha en relation med en äkta människa. Visst är det så? Visst är det så? Tack Jesus. Tack Jesus. Och då händer det någonting. Alltså jag har märkt det själv när jag liksom uttrycker min kärlek. Och så kommer hans kärlek tillbaka till mig. Och när han frågar mig så här, vill du verkligen bli min vän Linda? Jag sa, jag har väl alltid varit din vän på sätt och vis. Men han sa, det kommer att bli djupare vänskap i den här församlingen till Gud. Därför att han kommer att uppenbara det han har i sitt hjärta. Du vet, vänner delar ju saker. Vill vi att Gud ska dela det han har i sitt hjärta? Vill vi att han ska börja visa oss världen genom sina ögon? Vill vi att han ska börja uppenbara det som är viktigt för honom? Det är vänskap. Och då har vi ju löften om att vi ska få bära mycket frukt och vi ska få bönesvar och allt där. Och jag sa till Herren, jag vill vara din vän. Jag vill att du ska få dela till den här församlingen där du har på ditt hjärta. För då blir det drivkraft i evangelisationen. Då kan vi få kärlek till de sargade. Då når vi ut i missionen. Men om vi inte får vara din vän, då kommer vi bara tänka på vårt eget. Och det som rör våra små världar, familjen och det ena och det andra. Men Jesus säger, om du för min skull och för evangeliets skull försakar allt. Och det betyder inte att du ska springa ifrån din familj och ditt arbete. Men du bevarar honom som nummer ett. Och därför är det så viktigt för oss alla i församlingen att genom gudstjänstlivet bevara den första kärleken. Visst är det det? Den kan lätt falla undan att han kommer på andra plats och tredje plats. Och vi märker inte ens det. Det enda som vi märker är att vi börjar få en tomhet och ensamhet. Och det börjar skava på insidan och vi börjar bli frustrerade och kritiska. Då märker vi att det är någonting som håller på att gå förlorat. Men vi kan inte alltid sätta ord på det. Men jag tror att det är den första kärleken som håller på att falna på något sätt. Och då ska församlingen tillsammans med oss alla hjälpa oss att bevara den första kärleken. För vi i arken är en ljusstake. Och människosonen går bland ljusstakarna. Och när du läser det här i uppenbarelseboken, så den allvarligaste fallet är att tappa den första kärleken. För då säger han att då måste jag ta bort dig från ljusstaken. Därför att den första kärleken är uppenbarelseplatsen för Jesus. Sen kan vi ju läsa de här andra sakerna också. Men det känns som att det här var det allvarligaste. För då var det ett fall. Ett hjärtas fall. Och när jag försöker förstå vad som hände med Lucifer eller Satan eller draken. Vad var det som hände i hans hjärta? Han föll från den första kärleken. Han ville inte längre ha Gud på första plats. Han ville vara där själv. Och det här är något vi får hjälp med i församlingen, eller hur? För vi är ju på något sätt jag och mitt. Det finns ju närvarande. Men i den första kärleken får vi ett förtroende för Gud. Att när vi lägger våra liv på altarplatser, våra gåvor, allt det här vi drömmer. Så kommer Gud tillsammans med oss föra det till fullbordan. Och det blir vackrare och större än om vi hade fått förverkliga det i egen kraft. Eller lite grann tillsammans med honom. För Gud har en större plan. Bevara den första kärleken. Och sen bara några saker till så tror jag också, och det vill jag säga, jag måste först läsa Daniels bok. För jag sa någonting från Daniels bok igår kväll. Alltså jag börjar känna någonting, jag vet inte vad Gud vill säga. Jag börjar ana någonting, att vi är på väg i den yttersta tiden. Jag vet inte riktigt, men jag anar någonstans att vi är på väg i den yttersta tiden. Och då kommer profetior i Daniels bok att gå till sin fullbordan. Och då får det inte profeteras hur som helst. Därför det står att du kan ha alla profetier, alla hemligheter. Du kan ha all kunskap, du kan förflytta berg. Men har du inte kärlek så är du ingenting. Och därför måste Guds församling gå in i hans närvaro och i den första kärleken. För att kunna bära den uppenbarelse som Gud kommer att ge i den yttersta tiden. Och han säger ju till Daniel, Daniel säger, när ska det ske, när ska det ske? Han säger, när du ska komma till vila nu Daniel. Därför att det kommer inte att ske under din livstid. Men i den yttersta tiden kommer det bli en förståelse över det som ska ske. Och det märkliga är ju att Daniel ser Jesus fast det är så många hundra år innan Jesu födelse. Och jag tänkte bara skulle läsa någonting där. Det är från Daniel kapitel 7. Ni kan läsa hela Daniel om ni vill. Det är en väldigt spännande bok faktiskt. Men det står den gamle och människosonen. Tänk att Daniel fick se människosonen. Och han fick se också, det är inte det texten nu. Han fick se hur den lilla stenen lossnade. En liten sten lossnade och började uppfylla hela jorden. En dag kommer Jesu närvaro att uppfylla hela jorden. Och det finns ingen plats för mörker, för synd, destruktiva krafter. För hans härlighet kommer att uppfylla hela jorden. Och församlingen är en gudomlig plan för att Jesus ska kunna komma tillbaka. Och då står det så här. Medan jag såg på djuret. Alltså på vilddjuret, på djävulen, på mörkret. Så sattes troner fram och den gamla av dagar satte sig ner. Hans kläder var vita som snö och håret på hans huvud var som ren ull. Och hans ögon var eldslågor. Där är 7 och 9. Och hans tron var eldslågor och dess hjul var av flammande eld. Tänk att få se det här. En ström av eld flöder gick ut från honom och 1000 gånger 1000 tjänade honom och 10 000 gånger 10 000 stod inför honom och han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. Och jag fortsatte att se eftersom hornet talade så stora ord. Medan jag såg blev djuret dödat och kroppen förstördes och kastas i den brinnande elden. Så mitt i Guds härlighet pågår en röst som driver människor bort från frälsaren. Och där har vi ju ett visst ansvar som kristna, eller hur? För det finns ganska mycket som skymmer frälsaren. Men vi går in i en tid nu där han ska synliggöra sig själv. Och min bön varje dag är nu, ta bort allt som skymmer frälsaren. Ta bort det, Gud. Även om det brinner och även om det är jobbigt, jag måste 7 gånger in i ugnen, så bort med det. För syns inte han idag så kommer vi att tjafsa och bråka och vi kommer politisera Guds budskap och vi kommer att, det blir sån stank som människor kommer att ha svårt att bli frälsta. Nu kommer de bli frälsta ändå, men vi kommer att se den stora väckelsen som kommer genom att uppenbarelsen om Jesus kommer att träda fram. Och så säger han så här. Medan jag fortsatte, jag läser det från 11:e versen, att se, eftersom hornet talade så stora ord, medan jag såg blev djuret dödat och kroppen förstördes och kastades i den brinnande elden. Det andra djuret miste också sin makt och dess livstid var bestämt i tid och stund. I min syn om natten, lyssna nu här, i min syn om natten så såg jag. Det talar mycket om se, det här är profetiskt. Så såg jag en som liknade en människosorn kom ner med himlens skyar. Och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Och honom gavs makt och ära och rike. Och alla folk och språk och stammar ska tjäna honom. Och hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Och hans rike ska inte förstöras. Här ser vi profetiskt framtiden. Och jag tror att det kommer att komma. Alltså många pratar ju profetier och vi ska profetera och så här. Det måste till en rening. Jag har sett det i handen. Det måste till en helig rening. För att Gud ska kunna uppenbara och synliggöra för det som finns i hans hjärta. För i det profetiska kommer kraften och makten. Och närvaron av Gud som kommer att lösa ut de största miraklerna. Nu talar jag profetiskt idag. De största miraklerna. Och utan den här renheten där de största miraklerna löses ut. Kanske genom pastorer, ledare, församlingsmedlemmar. Så blir det här inte lätt om inte reningen finns i botten. Eller hur? För det finns en sån fruktansvärt kraftfull frestelse i Guds härlighet. Att ta åt sig den själv. Eller hur? Det här var jag som blev använd och det här var jag som... Och så får vi nästan maktbegär och vi kommer att få idoldyrkan där vi springer efter människor. Och jag sa igår så här, vi behöver inte springa efter människor. Du tjänar chefen som har skapat himmel och jord. Du tjänar honom som har räknat alla stjärnor. Skulle du bli imponerad? Det är han som kommer att använda oss. Det är därför som vi behöver den här reningsprocessen. För att hans härlighet ska kunna bli synlig. Var inte rädd för dem, den. Det är den vackra som krossar ditt hjärta. När du ser vem han är, då vill du inte ha någonting annat. Du vill inte gå på någon annan väg. Du säger, Herre, jag kan gå på den här smala, smala vägen. För jag vet att den leder till livet. Jag går bort från den breda vägen. Men den smala vägen är uppenbarelsevägen som handlar om Jesus. Därför han är vägen, eller hur? Och han är sanningen och han är livet. Nu kommer jag mot slutet och så säger jag så här. Församlingen är inte bara en uppenbarelseplats för Jesus. Där vi får uttrycka den första kärleken i en andlig kärleksrelation. Den är också, kan man säga, ett hem för oss. Och i morse, eller i morse kanske under den här helgen, så jag tänkte att jag hade inte kunnat leva utan arken. Jag tror att jag blev räddad genom arken. Och jag tänkte kanske Gud grundade arken bara för mig. Så tänker vi ju alla. Tänk om man bara grundade arken för dig. Därför jag var en rotlös människa. Och jag märkte det här väldigt tydligt när jag studerade i Frankrike. Jag var på ett ställe där jag studerade i Besançon heter det. Där vi studerade franska och det var ju folk från hela världen. Mest väl etablerade människor. Det var psykiater, läkare, det var diplomater. Det var där jag blev kär i den diplomaten också. Det var folk från hela världen, högutbildade. Och då märkte jag när jag var där att jag var rotlös. Jag märkte att de visste precis var de var på väg. De precis hade bestämt sig, här ska jag gå, det här ska jag göra. Och jag kände, jag är rotlös. Jag kände som när jag var liten och orienterade. Jag vann när jag var liten en gång bara av ren tillfällighet. Så vann jag bronsmedalj. Men jag brukar titta på dem som sprang fort och sprang bra. För hängde jag på. Och jag kommer ihåg särskilt en gång när det skulle vara en stor tävling så förstod inte jag, var ju liten då, att det var olika åldrar och olika sätt de hade satt upp olika då, och hållpunkter i den orienteringen. Och då tyckte jag, nu hittade jag någon som sprang riktigt bra. Så jag sprang efter den, men den hade ett annat lopp än mitt. Så jag förlorade, jag sprang ett helt annat lopp. Och jag tänkte så här, ska jag springa så här långt när jag är så här liten? Jag sprang någon annans lopp. Och därför har du och jag, var och en av oss, ett eget lopp, men vi har också ett gemensamt lopp. Och vi behöver förstå det här så vi inte springer efter människor. Och jag tänkte så här, jag är rotlös. Och jag blev ju frälst i Jesusväckelsen. Ni kommer ju gå på filmen där. Där var jag med i Jesusväckelsen. Och Jesusväckelsen i alla fall, den grupp jag var med, den här stora hippierörelsen och evangelisation över världen och Europa i tält och försaka allt. Den var inte församlingsbyggande. För vi kände så här, vi fick väldigt motstånd från församlingen. Sen ändrades det säkert. Sen kom jag in i karismatiska väckelsen och den var inte heller församlingsbyggande. Så till sist, jag märkte det där att man byggde bara på hemgrupper och grupper som skulle träffas och så. Och jag var osäker på när jag var där, kan Guds ord förvaltas här när det är så få människor i den här gruppen? Eller kommer det bara genom en ledare? Jag tror vi har större möjlighet att förvalta Guds ordet i en församling, eller hur? Att vi kan förvalta Guds ordet, för där har vi många tjänstegåvor som vakar över ordet, eller hur? Så jag kände att jag började bli gatubarn. Och jag kommer ihåg en kväll när vi var i Uppsala som gatubarn, då andliga gatubarn. Då satte vi liksom upp fingret så här. Finns det någonstans vi kan komma ikväll? Finns det någon bönegrupp ikväll? Finns det någonstans? Därför vi hade inga rötter. Och jag längtade efter rötter. Jag längtade efter att få bli planterad. Jag måste få bli planterad. Och jag visste inte hur det här skulle gå till. För jag arbetar ju på Södermalmskyrkan och på Livets ord. Och fantastiska år. Jag fick lära mig så mycket. Jag är så tacksam till Gud för de här åren. Alltså det var som en träning i att vara i stora sammanhang. Att vara lojal mot ledarskap och sådana saker. Men någonstans i mitt hjärta kände jag att Gud hade... att han ville göra det på ett annat sätt. Fast jag visste inte hur det var. Och så kom ju det här då. Att Herren ville grunda den här församlingen. Och då kände jag i mitt hjärta. Jag är hemma. Jag kan planteras. Och det verkar ju inte så jätteroligt från början. Jag brukar skoja till Gunnar. Då var det Lillsjöskolans aula med 15 pers. Jag skojar till Gunnar och sa, då jobbar jag fortfarande på Livets ord. Du får ge mig 500 spänn så kommer jag predika. Det är gode Gud, jag vill vara i några stora sammanhang. Men du vet att Gud han sa så här. Du ska predika lika bra för en som du ska predika för 1000 eller 5000. Eller jag har predikat högst för 9000. Men lika bra ska du göra. Och så sa Herren så här. För jag började känna vad jobbigt det här kungsängen liksom. Tjotahejti tyckte jag det var. Men Herren, Tjotahejti, det är kanske det ställe upp i Norrbotten, jag vet inte. Men det var som att Herren sa att det spelar ingen roll. Betlehem. Kommer ni ihåg Betlehem? Änglarna sjöng. Den här vackra stjärnan stannar över Betlehem. Johannes döparen, folk åkte ut i öknen. Och då sa bara Herren, Linda, du måste plantera dig ordentligt i den här visionen, i den här kallelsen. För jag sa, jag har en kallelse till nationen också, Gud. Jag har ju hört att du vill att jag ska bli 100 hus och det ska bli mission i alla möjliga länder. Hur ska jag kunna göra det? Och då sa Herren, du kommer inte att kunna göra det om inte du låter det planteras. Då kommer det att vara en liten gren som sitter ganska löst och som kommer att gå sönder eller falla av påfrestningarna. Men om du låter det planteras så kommer det att bli en gren som kan hålla tills du går hem till Herren. Och jag lät mig planteras. Och för mig var det här så underbart att få ett hem. Och jag känner för mig i arken, den här platsen är viktigare än mitt eget hem. Jag vill att det ska vara vackrare här än hemma. För det här är en plats dit människor ska få komma och vara här och möta Gud. Det ska vara vackert men enkelt, eller hur? Det ska inte vara överdådigt då. Utan det ska vara vackert men enkelt. Så vi kan lägga ner våra liv och våra gåvor här. Men för mig har arken varit en räddning för mig. För jag har vuxit upp i ett trasigt hem. Och jag har sagt så här många gånger till pastor Gunnar. Gode Gud, låt oss inte ha den stämning som jag hade i mitt hem. Jag sa ju igår kväll. Och jag vet att många som kommer hit är skadade. Vi har anknytningsproblem också. Vi har brutit sönder våra relationer genom åren. Och nu ska Gud knyta relationer. Det här blir jobbigt, eller hur? Vi vill inte knyta. Vi vill vara lösa stenar. Men det blir bara en ruin av allt sammans. Människor kan inte komma till en ruin. De måste få komma till något som är fast. Och förankrat. Som har en grund. Predikar jag bra nu? Kan ni ta emot det här? Känner ni att ni kan ta emot det här? Men jag ska säga det igen, det här var, jag sa till Gunnar, låt oss få slippa de där stämningarna. Jag växte ju upp i dålig stämning, i bråk, alkohol, psykisk ohälsa. Att allt jag hatar splittring. Och om jag hatar någonting så är det också uppror. Att känna den där stämningen som måste varit i himlen innan Satan blev utkastad. Och jag tror att människor som har levt i de här svåra omständigheterna, i fosterhem och i trasiga relationer, de är känsliga när de kommer in i församlingen. Eller hur? De känner av om det finns liksom, det är inte så vi kan dölja det. De känner av det om vi bär på kritik eller mörker eller så. De känner av det för de har ju levt i världen så länge. Och därför måste vi be till Gud att även om vi är lite jobbiga här i hemmet så ska vi älska varandra. Eller hur? Vi ska inte bara gå ifrån om vi blir arga och sura. Utan vi ska visa människor också att vi kan lösa konflikter. Vi kan stå tillsammans. Vi kan förlåta varandra. De måste få se det här. Jag tror inte de kommer till någon perfekt plats. Utan de kommer till en plats där vi lär människor hur man löser saker. Hur man kommer in i Guds närvaro. Hur man kan sköta det här hemma och älska varandra i olika tider. Det är det vi ska lära i församlingen. Och det skadar inte de ofrälsta. Men hyckleri och lögner och svek och sådana här saker. Det är inte bra för ofrälsta att komma in i. Och därför har vi valt som församling att vandra i ljuset. Så som han är i ljuset. Och då behöver inte allt vara perfekt. Men vi är på väg att inta det som vi redan har fått av frälsaren. Jag tror inte alls att ofrälsta människor eller de som är på väg att bli frälsta tycker det är jobbigt om vi säger att nu är det jobbigt i mitt liv. Nu kämpar jag med fruktan. De har ju kämpat med fruktan de också. Men vi kan berätta för dem att vi kämpar också med fruktan, men vi har Jesus som hjälper oss och vi är på väg att komma ut i fruktan. Vi behöver inte visa någon perfekt bild eller fasad. Visst är det skönt det? Jag tänker ibland, det är jobbigt när allt krackelerar. Man kan ju hålla stilen en kort stund. Eller hur Mia? Vi kan hålla stilen. Vi kan gå från parkeringen bara på så dåligt humör. Och sen håller vi stilen. Och alla tänker, men Linda är ju ett helgon. Förstår du? Vi måste hitta också en slags nivå av ärlighet också. Där vi får berätta för människor. För det krackelerar ändå. Alltså det kommer att synas. Och då vi behöver inte berätta alla våra problem för människor vad vi går igenom. Men vi vill ändå visa med att det finns lösningar, utvägar, hjälp hos frälsaren, helande hos frälsaren. För du och jag och församlingen Arken har ett uppdrag. Vi har ett uppdrag. Och då kommer det här första Korinthierbrevet 12 att bli verklighet. Eller hur? Ögat kan inte säga till örat. Utan vi behöver varandra i det här stora, gigantiska uppdraget som också är utåtriktat. Alltså vi kan inte bara gömma oss här innanför arkens murar. Utan Herren sa till mig i morse, du. Tänkte, ska du säga till mig alla du? Men han sa, du här, du. Och så sa han, i morse sa han så här, alla har rätt att höra evangelium. Alla har rätt att höra evangelium. Ta ditt ansvar. Alla har rätt att höra evangelium. Men om man inte har låtit Jesus träda fram, om inte han fått en synlighet, så blir det här jobbigt. Men om du bär hans härlighet och hans närvaro, då blir det naturligt för dig, eller hur? Att säga någonting vackert om Jesus. Bara säga så här, han har mött mitt hjärta, han har mött mitt behov och han älskar mig och han älskar det. Enkla saker som man kan säga. Därför att det ligger så nära i den här kärlekssmörjelsen. Så tack Jesus. Nu ska jag avsluta idag, det är bara några minuter kvar så ska vi gå in i förbönen. Men jag ska läsa vårt uppdrag. Andra Korinthierbrevet kapitel 5. Och där säger ju Paulus så här att det är något som är drivkraft i hans liv. Det är kärleken. Och jag vet att kärleken kan kallna också i arken. Men vi kan be varje dag att kärleken ska fortsätta att brinna och vi får bönesvar. Då säger han i 14 versen, 5 kapitlet. Kristi kärlek driver oss, inte bara mig. För vi är övertygade om att en har dött för alla och därför har alla dött. Och har han dött för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva. Och han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre varandra på ett ytligt sätt. Vi känner inte honom heller på ett ytligt sätt. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Och när vi evangeliserar och möter människor ser vi dem genom Jesu ögon hur de skulle se ut om inte synden och mörkret, allt det här som har slagit sönder deras liv. Så ser vi dem genom Jesu ögon och vi kallar på det. Och så säger han, det gamla är förbi, något nytt har kommit och allt kommer från Gud. Som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Allt kommer ifrån Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelse. Han anklagade dem inte för synden. För jag tror inte att han hade kunnat nå in i deras hjärtan om det första han gjorde i mötet med dem var att anklaga dem för synden. Jag tror inte att han hade kunnat nå in och in i deras hjärtan. Och jag berättade för pastor Gunnar att jag hade en sån verklig upplevelse förra helgen. En verklig upplevelse. Därför jag mötte människor som var påtända med kokain och det var det ena och det andra. Då mötte jag människor som vi skulle kunna säga hade öppnat upp för synden, för smärta och lidande, allt vad de hade öppnat upp för. Jag vet inte vad de hade öppnat upp för. Men det märkliga var att när jag stod där och pratade med en del av de här, så märkte jag att synden var inget hinder för Gud. Alltså jag blev nästan förvånad. Borde du inte bli arg på synden, Jesus? Borde du inte bli äcklad av synden? Borde du inte bli sur på synden? Borde du inte anklaga de här människorna? Det var så märkligt. För jag kände att det var inte så. Och jag bara frågade Gud, men vad är det med dig, Gud? Du borde väl bli arg. Vi brukar ju vara så arga på allting i kristenheten. Och då sa han bara så här. Nej, men synden är försonad, Linda. Jag har ju betalt priset för den här synden. Jag har ju burit den här synden. Jag har burit bort den här synden. Jag har betalt med mitt blod för den här synden. Så du måste veta att vägen är öppen för de här människorna att ta emot den dyrbaraste och vackraste gåvan. Men jag sa, vad händer om de inte tar emot gåvan, Jesus? Vad händer om de inte låter försona sig? Då kommer de att gå evigt förlorade, sa. Då kommer de att gå evigt förlorade. Nu läser jag det här. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott oss med försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Och då måste vi tänka, är han syndarnas vän? Hur såg han på människor? Det här måste vi bedja över. För vi kommer att få, jag ser det här i anden profetiskt, att när synden ökar, laglösheten ökar, så kommer vi kristna att bli arga. Så säger han så här, vi är sändebud för Kristus och Gud vädjar igenom oss. Vädjar. Visst är det ett vackert ord det? Han vädjar. Han ger inte upp, han vädjar. Han säger, kom. Ge inte upp, det var inte arg nu, ge inte upp. Han var inte arg på Jesus. För att jag träffade några som jag pratade med. Det var en kille som kom från något ortodox eller något, det var något katolsk eller ortodox. Det får vara liksom. Men när han berättade så förstod jag att de var besviken på honom. Arg på honom för att han levde som han gjorde. Och då fick jag bara säga till dem. Det kan hända att de inte är arg på dig. De kanske har omsorg om dig. Och det uttrycks här att de vädjar gång på gång. Lämna den här livsstilen. Kom till Jesus. Att det är en kärlekens vädjan istället. För vi vet inte hur många dagar vi får. Hur många veckor vi får. En dag är det för sent. Och då säger han så här. Vi vädjar. Vi ber på Kristi uppdrag. Vi har Jesu Kristi uppdrag. Och nu läser jag versen 20 här. Låt försona er med Gud. Låt försona er med Gud. Alltså det är egentligen uppdraget. Låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd. Honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Det här lägger jag i era hjärtan nu. För det här är någonting nu som Gud kommer att göra. Det kommer att förändra vårt sätt att be. Vårt sätt att förhålla oss till saker. Det kommer att förändra så mycket. Och jag känner att Gud har fört in mig i någonting som jag inte fattar vad han håller på med riktigt. Men jag kan ju se att det bara faller stora kockar av torkad lera från kristenheten. Och jag tänkte, ska vi inte attackera det här med spjut och med skyfflar och försöka få bort det här, då kanske vi skadar Jesus. Utan om vi låter Jesus bli synlig så faller det här av. Jag såg det. Det faller av. Om vi förstår vårt uppdrag så faller det här av. Det försvinner. Karin, nu går vi in i bönen. Nu får du gå fram och ta lovsången. Tack Jesus. Och vi är så tacksamma. Tack Jesus. Vad känner ni över detta? Kan det vara så att vi behöver göra bättring också? kan hända. Jag berättade ju igår att Gud förde mig på en plats som var så vacker och så ren. Jag hade aldrig upplevt det, för det är alltid störningar. Var än man är så är det störningar. Till och med när man är i bönekammaren så är det störningar. Man får på sig tankar och telefonen ringer. Det är alltid störningar. Men så tog han mig till en plats. Jag ber till Gud att ni ska få den platsen. Det var inga störningar. Det var inga störningar. Och då tänkte jag på en gång, ska jag dö? Alltså jag kände, kan hända Gud har fört mig till en plats som att jag satt i himlen. För det fanns inga störningar, det var alldeles rent, det var alldeles vackert. Det var så närvaro av Gud, det var så ljuvligt, det var så härligt. Jag kände, åh, jag vill stanna kvar, men det är ju himlen. Och så sa bara, jag sa till Herren, men vad är det här för någonting? Och då sa bara Jesus, det du upplever nu, det är kärleken. Det är kärleken. Och då fick jag en sån längtan, och den kommer du få idag också, att bevara det här i ditt hjärta. Och det var då som Herren började säga, små saker måste bort från ditt liv. Jag sa, men jag vet inte vad jag vet ingen särskild synd som du har talat om här. Men han sa, det går på djupet det här, Linda. Det är attityder, det är känslor, det är tankar. Det är saker som måste renas undan för det ska bli en plats för min härlighet. Och där började det någonting som jag verkligen kände glädje över också. Jag kände bara så här, helige ande, bara rensa. Ta bort det här. Och jag kände, varför be det här nu? Varför be det här? För jag vill bära hans härlighet. Visst är det så? Jag vill bära hans härlighet. Och då välkomnar vi det här. Det är inte nu ska Gud liksom skala bort allting från våra liv. Vi ska få bära hans härlighet. För människorna behöver se Jesus. Och han sa till mig, Linda sa han, om inte du ser mig först så kommer världen inte att se mig. De kommer inte att se mig. Men Herre, hur ska jag kunna se det? Hur ska jag kunna se det, Herre? Stanna kvar, sa han. Och jag sa, kom helige ande och uppenbara Jesus. Jag har bara kommit en liten bit på vägen, fast jag känner honom i 50 år. Jag tror att ni kommer få en längtan. Och är det saker som ni känner nu att det här måste jag nog göra upp, jag måste rensa undan det här. Och för mig var det vissa saker som jag kände Guds välbehag inte låg över. Och jag kände, Gud, jag vill ha välbehag i mitt liv. Jag vill känna att jag får behaga dig, Herre. Att allt vad vi gör och säger ska behaga dig. Att du ska skapa i församlingen en atmosfär av renhet och härlighet och sanning och ljus. Där du når in i våra liv. Där vi får bekänna våra synder och du är trofast och rättfärdig. Och renar oss från all orättfärdighet. Vackra ande, tack för Arkens församling. Tack för alla syskon på den här platsen. Och då går vi bara in i den här sången och låter kärleken bara flöda. Tack Jesus. Och vi älskar den här församlingen. Vi älskar vårt hem. Tack för att vi ska få djupa, vackra rötter rakt ner i vattenkällan. Och Gud, bara stärk kärleken till den brokiga samlingen som finns i Arken. I alla åldrar och utbildningar och sammanhang. Hur ska du kunna sammanfoga oss, Jesus? Du klarar det, Jesus. Du klarar det. Vi ska få starka band, inte mänskliga band eller köttets band eller sådana här band som tvingar oss. Vi ska få kärlekens band. Tack Jesus.